En podcast från Aftonbladet.
Nu ska jag berätta för dig hur det är bara, Karin. Att det här är ju egentligen, kan man säga, vårens sista avsnitt.
Men
om 2 veckor så kommer vi med ett extra insatt avsnitt med en hemlig gäst.
Det ska bli så kul.
Din exman.
Och Mauricio kommer också.
Och vad de är nuvarande.
Och så ska de berätta vad de tycker är sämst med oss.
Ja, exakt.
Så det blir kul. Och
sen så kommer vi ju ha en liten sommarspecial.
Det ska bli så kul.
Det ska bli så jävla roligt. Vi kommer göra 6 avsnitt i sommar där vi pratar om...
Vi tipsar om olika...
Där vi i varje avsnitt pratar om en bok eller en film.
Ja,
så att man har någonting att läsa och se på sommaren.
Och sen skulle du göra... ett specialavsnitt också.
Ja, jag har ju ett specialavsnitt som jag ser väldigt mycket fram emot, där jag ska göra olika nudlar till dig som du ska äta. För att jag känner lite att min dröm i livet är ju egentligen att ha en YouTube-kanal. Men jag har liksom inte tid att sköta Café Bambinos YouTube-kanal. Och ingen annan gör det heller. Så därför vill jag göra ett specialtitt. Alltså så att alla som lyssnar, bara lyssnar, måste titta när du äter bulldak-nudlar.
Okej. Ja, nej, men du har pratat mycket om det här, men vi är inte riktigt där.
Vi
än.
Är där.
Vi är inte riktigt där än.
Vi är där.
Men vi får se.
Och så kommer det bli.
Eller om du lagar och äter själv.
Då kommer det bli så att jag lagar till dig och så typ äter vi och så pratar vi typ om Charlotte
Bronte. Är det så världens starkaste nudel?
Ja, det är det. Gillar du starkt?
Nej.
Gör du inte?
Ja, men jag vill absolut inte
jag gillar starkt.
Jag gillar starkt. Jag vill absolut inte ha ett sånt förnedringsavsnitt. När jag ska sitta och
varför har du tackat ja då?
Spy.
Varför har du tackat ja?
Jag har inte ens tackat ja.
Tackat jag. Men idag då i säsongens officiellt sista avsnitt. Förresten, följ oss på Insta.
Ja, följ oss på Insta.
Café Bambino Forever.
Ja. Med 4. Forever.
Ja, exakt. Ingen annan, ingen tror att det är på något annat sätt. Karin. men det här är ju vår frågelåde special.
Så bra frågor vi har fått in.
Jättebra frågor. Vi frågade på Insta. Det är därför det är viktigt att ni följer. Vi frågade på Insta och vi har fått in frågor där. Och nu ska vi svara på. Vi fick in faktiskt mycket frågor. Så vi kan inte ta alla.
Nej.
Men vi börjar. Jag kan börja bara för att säga lite vad jag har gjort senaste tiden. Vi fick en fråga som är tips på lekar till fest. Och jag var på en fest här om veckan. Där leken var att alla som satt runt bordet skulle säga en irriterande sak med födelsedagsbarnet.
Gud, vilken... ja, nej, men det är en svår lek.
Jag tycker att den leken rekommenderar jag inte.
Nej. Jag har en lek.
Ja.
Men, nej, men jag tycker det där låter ju livsfarligt.
Det, alltså,
det
livsfarligt.
Kan verkligen balla ur. Men,
ja.
Men vad hände? Gick det bra? Eller?
Alltså, jag tycker att det gick okej.
Ja, det är sånt där som kan också ärligt talat vara långtidsverkande. Som kan komma upp, du vet, om ett halvår kanske man vet vad det var som egentligen hände.
Jag fick chans att ta upp en grej som jag hade stört mig på med födelsedagsbarnet.
Ja, men det är bra att göra i grupp. På
exakt,
det sättet.
Och det är att jag tycker att för 2 år sedan var han hemma hos mig på nyår.
Ja.
Jag ska inte säga vem det här är, men och då hade han med sig en rätt som låg i en skål. Och han är alltid så, jag behöver tillbaka den där skålen. Och jag känner så, släpp skålen.
Varför kan du inte bara ge tillbaka skålen?
Ja, han får väl komma och hämta skålen som alla andra.
Okej, okay, fast om ni ändå ska
och
ses.
På min födelsedag när jag var full så var han hemma hos mig och då kom han till mig typ så 00:15 bara, kan jag få den där skålen nu? Nej, jag vet inte vad den är.
Okej, okay, men för det är kul skålen. För det här påminner mig om en annan sak när du lånade min tröja. Och jag var så här, det var en av mina favorittröjor. Jag bara, du behövde den. Du hade glömt dina kläder någonstans.
Till inspelning
bla, bla, bla.
Av café.
Ja, någonting. Jag bara, men ta min tröja. Ja. Du bara, åh vad snällt, tack så jättemycket.
Det var så snällt.
Ja, det var snällt. Eller, det var inget speciellt snällt, men det var
jag tyckte det var snällt.
Ja, okej. Okay. Men det som inte var snällt, det var att jag aldrig fick tillbaka den sen.
Du fick tillbaka den?
Efter att jag hade frågat, tror jag, 10 gånger.
Det var väldigt roligt, för du hörde av
olika,
dig.
Nej, men jag hade provat olika strategier. Jag var så här, skickade ett sms. Idag kanske, bla bla bla. Och sen en annan gång var jag så här, tänk inte på att du behöver tvätta den. Det är ju jag så gärna.
Och sen så till sist skrev du, om du har gjort av med tröjan kan du bara erkänna det nu.
Ja, för då kände jag, det är jobbigt att gå och bära på en sån sak om det hade varit så att den var förstörd eller borta eller någonting. Det är bara bättre att du säger det. Men då fick jag tillbaka den.
Jag har ju en liten sak som jag tycker förvånansvärt nog. Och det är att lånar man ut något så kan man inte förvänta sig att få tillbaka det.
Okej, men det hade varit bra att veta innan.
Så man ska inte låna ut någonting man inte kan med att inte få tillbaka. Och det gäller allt från pengar.
Pengar kan jag hålla
kläder.
Med om. Kläder håller jag inte med om.
I alla fall. Ska vi ta första frågan? Hur gammal är Karin?
Det är så kul för att nej men det har hänt mig nu flera gånger att jag är på stan och det kommer fram en person.
En gammal person?
Nej, inte alls alltid en gammal person, utan en person. Ja. En trevlig person som är så här, jag älskar Café Bambino, men det är så himla hemskt med Tone att hon ska hålla på och reta dig hela tiden. Och för det här med ålder. Och min pappa är jätteirriterad på dig också.
Men han är också gammal.
Han är också gammal. Men det jag har tänkt så mycket på att det är så otroligt skön plats för dig att vara på. Det här är typ den sista platsen i ditt liv där du kan känna dig ung.
Nej, jag har en plats till.
Ah, okay.
Babel.
Nej, men för du är ju inte ung.
Nej, jag är ju 36.
Ja, du är 36. Så det är så kul för du är ju själv medelålders.
Ja, jag vet.
Ja, och det är därför du vill vara med mig.
Men det är ju jag som till och med sagt till dig att jag är medelålders för att jag var...
Ja, men vad du sagt, det är väl inget avslöjande.
Jo, du och jag hade ju en diskussion om det här. Ja. Där du var så, det är inte medelålders.
Jo, men det var ju innan jag började bli irriterad på dig och tala sanning med dig.
Okej.
Men, nej, men så att jag tänker mycket på det, att det är så... Det är väldigt mycket ditt trauma som hela tiden kommer fram. Eller din ångest, eller din rädsla för döden. Ja. Och jag vill säga här och nu att det är okej. Att också
att
till dö, lyssnarna,
att vara
tittarna,
så nära döden som du är.
Ja, det är okej. Och det är också okej för mig att jag
kan ta emot... Du har inte svarat på hur gammal du är.
Ja, men alla vet, jag är 49.
Vadå alla vet?
Nej, men det är väl... jag tror att jag har sagt det. Det är
ingen hemlighet. Har du aldrig sagt?
Nej, men jag... Va?
Vad har du gjort för ingrepp?
Ingrepp? Jag vet inte ens vad du menar.
Okay.
Vad har du gjort för ingrepp?
Nej, jag har inte gjort några ingrepp.
Jag har inte gjort några ingrepp.
Du är 49 och jag är 36. Mm. Och nej, men det är ju faktiskt bara tre. Jag tycker inte du är gammal.
Tycker och tycker, det är väl ingen sån åsiktsfråga.
Nej, men jag menar, för en del är ju typ så här... och så här tycker jag, att det finns en sjukdom, särskilt bland kvinnor, som är att de väldigt tidigt börjar tycka att man är gammal.
Att de själva är gamla.
Exakt. Och det här
eller
bara
att
är
andra
min...
kvinnor är gamla.
Nej, att man själv är gammal.
Okay.
Alltså, jag vet att typ när jag var 29 att jag hade tjejkompisar som var så här, vi kan inte gå till den baren. Jag känner mig så gammal där. Ja. Man bara, okej. Så jag tycker inte 36 är gammalt till exempel. Och jag tycker faktiskt inte 49 är gammal heller.
Mm-hmm.
Om jag ska vara helt ärlig.
Okay.
Men du har inte heller den gamla känslan.
Fint.
Som vissa har.
Vad är den gamla känslan? Vad kan det vara?
Ja, men det är att man är så jävla, jag tror att det, för mig kokar man ner det till en ängslighet och en rädsla. Och den kan man ha när man är 36. Man kan ha den när man är 29. Och man kan ha den när man är 49.
Jag tycker att det finns en skillnad. Nu, inte för att vara biologist.
Nej.
Men jag tycker,
mellan män och kvinnor.
Mellan män och kvinnor. Men, så att jag säger att det här handlar om någon typ av socialisering eller hur patriarkatet fungerar. Mm. Men jag tycker nog att det är mer i min ålder nu i alla fall, så är det mer, alltså kvinnorna, de fortsätter ju bara att utvecklas, lära sig nya saker, de vill förändra sina liv på olika sätt, de vill resa, de kanske vill lära sig ett nytt språk, byta jobb, vad fan det nu är, byta stil. Men tyvärr är det inte alltid, inte så mycket som med männen.
Nej, alltså jag tänkte på min mamma. Hon har liksom bott i Skåne hela sitt liv och flyttade till Stockholm när hon var 60.
Ja.
Och bara var helt så, skitsamma, jag flyttar upp nu. Så jag tror också genom henne har jag alltid haft en sån känsla av att man är liksom, man blir typ aldrig gammal. Man är bara och sen dör man.
Det är bra.
Eller hur?
Ja. Men fortsätt du. Alltså, du kan fortsätta hacka på mig. Jag bär det. Jag tänker att det är så att det är bara...
Men man ska ju inte... Vad jag också tycker är roligt med att mobba dig för att du är gammal, det är ju att jag också är medelålders.
Ja, men jag vet.
För då är det som att du blir så otroligt gammal om jag kan liksom vara på dig för din ålder.
Ja, men vi säger
förstår
så
du vad jag menar?
Ja, absolut. Ja, men fortsätt du.
Vad gör man för att inte fastna i ett gränslöst hat för allt och alla i samtiden?
Okej. Okej, jag tror att man måste stänga av sina sociala medier ibland. På riktigt.
Ja.
Så det tror jag. Jag tror att man måste typ kanske träna någon kampsport. Alltså du måste få ut den här...
Alltså fysiskt.
Fysiskt, den här enorma liksom uppdämda aggressionerna som man kan känna, som jag känner igen mig. Det måste bara ut på något sätt.
Mm.
Sen är det väl bra att typ kanalisera den där vreden på något mer konstruktivt sätt också. Gå med i en förening.
Okej, vilken då?
Ja, men eller ett parti. Eller
Vilket parti då?
Ja, något till vänster. Något av alla vänsterpartier tycker jag man kan gå med i. Eller bara bli... Ja, men kanalisera den där vreden genom någon typ av aktivism eller aktivitet. Vad tycker du?
Alltså, jag vet inte. För jag
det blir
inte
så moralistiskt. Alltså, det blir
Nej, jag vet. Men jag tror inte jag känner hat.
Nej.
Jag gör faktiskt inte det.
Nej, okej. Okay. Jag har du gått så mycket terapi.
Nej, men jag tror inte jag är...
Kan inte du känna liksom... Ja, nej men... I den här tiden att...
Men det är alltid
att alla är liksom idioter.
Men vilken tid var de inte det?
Nej, men okej. Okay, men
att... Jag vet, på 70-talet när du växte upp, men...
Okej, okay, så du blir aldrig förbannad på någonting i liksom det politiska?
Det är klart jag blir förbannad, men det är inte samma som att fastna i ett gränslöst hat. För jag tycker att det finns Nej. Någonting som är lite... Jag tycker att det är... Ibland tycker jag att när man kanske pratar med... Jag kan tycka att det finns något som är för enkelt i att vara så här, hata samtiden,
ja,
alltid så
det.
Fucked up,
ja,
bla bla bla.
För jag vet.
Det är fucked up, men när har det inte varit fucked up egentligen? Och jag tycker att det kan vara som en sån jävla easy way out.
Mm.
Och jag tror bara att jag inte är en person, jag är inte lagd åt hathållet. Utan Nej. Jag vet att jag kan vara väldigt raljant och sådär, men jag känner mycket kärlek för världen.
Ja.
Och jag känner mig som en positiv person.
Mm. Det är den du försöker dölja. Med din ironi och ditt ständiga skämtande.
Men jag älskar också ett gott skämt.
Ja, du älskar ett gott skämt. Men jag kan
älskar
hålla med
ett crude
dig.
Gott skämt.
Ja, men jag kan hålla med dig om det här att fastna i... Jag tror att det är jättefarligt med sån förlamande kulturpessimism.
Exakt.
Som är så lätt... Och för jag håller på att läsa en bok nu om kulturpessimismen i Tyskland så här, före första världskrig. Eller ja, efter upplysningen under andra halvan av 1800-talet och börja första halvan av 1900-talet. Det är precis samma tongångar då som nu, fast då ledde det då till olika världskrig. Men det är en farlig pås att hamna i, eller en farlig position att hamna i, att vara så väldigt defaitistisk, väldigt uppgiven, väldigt... bara liksom fastna i sin vrede. Så jag tror att man måste liksom alla tekniker, alla metoder som leder till en annan plats, ur det ska man whatever works.
Efter liksom. Valet för jag jobbade ju på valnatten, för då var jag på Moderaternas valvaka och det var ju helt det var ju fruktansvärt.
Ja, det var en sån triumfatorisk stämning där, eller hur?
Ja, fast det var typ nej, det var både och. För det var också som att de skulle här, svälja typ så här, vi har sålt ut typ.
Ja.
Och när det var klart då att Moderaterna hade vunnit och vi stod och väntade på att Ulf Kristersson skulle komma in på scen, så var det någon av de här ungmoderaterna som sökte börja, jag skrev om det här min text, men det är så jävla starkt.
Vi kan länka till texten.
Moment, ja. Länka du till texten. Jag ser att du lovar folk till höger och vänster på vår Instagram att du ska skriva allt vi läser.
Okay. Ja, men vi ska börja göra det.
Mm. Vi får se. Och då stod vi och väntade på att Ulf Kristersson skulle komma och hålla sitt tal. Och då var det någon ung moderat som sökte börja så här, Moderaterna, tjalalalala, som ju var den, som man, när man hör det så tänker man ju direkt på den berömda, liksom de berömda klippen från Sverigedemokraternas valvaka när de kom in i riksdagen och de Jimmy Åkesson, nej just det, de sjöng Ulf Kristersson, tjalala. Och så var det bara helt tyst i rummet. Ingen av de andra moderaterna hängde på. Och då kände jag, ja här står ni nu med skiten upp till näsan.
Men vad tänkte
I
du?
Alla fall, och då var jag ju skitdeprimerad. Men då dagen efter så gick jag och mina kompisar och tog en antirasistisk grav. Alltså vi tog, som gick och tog en valgravöl och så var det en antirasistisk AV.
Ja.
Och så sågs vi på en bar och bara drack öl och var skitledsna och arga. Och sen så typ var det som att de kommande två månaderna så hade vi hela tiden antirasistiska AVs som bara var vanliga AVs. Men vi började kalla allt för antirasist bara för att det var roligt. Och då kändes det som att det liksom var lite, man ses och man typ dricker en öl och man så här hatar samtiden och sen så kan man gå vidare.
Ja, men jag håller verkligen med om det, och två grejer om det. Det ena är att jag har lagt för mycket tid, tror jag, de senaste åren på att typ kanske vara på en plattform, kanske på Twitter eller på X.
Det är dåligt.
Och bara möta så här, idiotargument från en politisk motståndare som inte överhuvudtaget är intresserad av ett samtal ändå, utan man bara liksom skriver sin position, den andra skriver sin position. Och det kan man tycka är viktigt på något sätt utifrån att så här, det är viktigt att det jag tycker också liksom finns företrätt på den plattformen. Men för mig så är det ju väldigt deprimerande.
Exakt.
Och då tycker jag att den här, alltså, den, typ som den här miljön, att få prata med dig och ha i botten en slags åsiktsgemenskap, värderingsgemenskap och sen kunna sitta och tjafsa och ha kul.
Och exakt.
Det tror jag man ska söka sig till.
Men och fördjupning.
En fördjupning i det där man ändå där man delar någonting. Men sen var jag också för ett par veckor sedan på den här antirasistiska manifestationen i Gubbängen. Och det var också det gjorde mig glad sen i 48 timmar att bara vara där, stå där, dela den platsen med andra. Så jag tror verkligen mycket på det, men det är ju, vi är inne på samma spår hela tiden, verkligen. Att försöka hitta platser där man faktiskt känner sig styrkt och inte bara hela tiden helt tillplattad. Bra råd av oss.
Verkligen. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
För eller emot att vara curlingförälder? Och den som ställer frågan är nog tycker att det är det enda rätta.
Jag är för.
Att ägas av sitt barn.
Ja, jag är för att vara curlingförälder. Om alternativet är att inte vara en curlingförälder. Tänkte på det. Igår jag var ute och tog en promenad och då såg jag en sån här. Det var så kul, för att då var det en mamma som... Ja, men barnet hade ramlat. Det var ett sånt där jättelitet barn som är så här... Du vet, huvudet är så tungt och överkroppen är så tung och så ska den försöka så här, ta sig upp som en skalbagge. Ja. Och hon bara stod och tittade. Och så jag har gjort det också så många gånger. Bara, nu ska barnet få lära sig självt och stå på egna ben och jag ska inte... Och så kan jag känna efterhand så här, men varför? Liksom, hjälp till.
Ja.
Liksom, ge barnet en hand. Liksom, det kommer inte göra ditt barn till en, jag vet inte, en bortskämd idiot. Att du som förälder med kärlek hjälper
men
det här barnet.
Men är det
barnet
det som är curlingföräldrar, att med kärlek hjälpa upp? För jag tycker att man har vissa vänner. Jag har ju inte barn.
Nej.
Men jag har ju mycket åsikter om hur man ska ha barn. Nej, men jag tycker att när man känner folk... Eller om
vilket
man
är bra. Jag tycker också det är bra att ha... Alltså, jag vill bekräfta dig. Jag tycker det är bra att du har mycket åsikter om... Jag tror föräldrar som... Folk som har barn behöver också höra blicken utifrån.
Precis. För ibland är man ju runt vuxna som är väldigt curliga som föräldrar. Och nu ska jag säga hur det känns utifrån. Och då menar inte jag att hjälpa någon upp när någon ramlar. Utan då menar jag typ, ja, men det här som du säger, att ägas av sitt barn. Alltså man träffar vuxna som är ägda av sina barn. Ofta så tycker jag att det känns som att det finns en aggression, en dold aggression från föräldern mot barnet. För ingen vill bli ägd av någon annan. Alltså en vuxen vill inte ens bli ägd av sitt eget barn.
Jag är inte så brydd om det här med curlingförälder för eller emot. Men det är någonting i vår kultur som är att liksom att allting kring barn är så jobbigt. Det är så tungt att det känns så svårt liksom, det känns som att det är överjobbat. Alltså, jag tror att det är en reaktion, för jag tänker på när jag växte upp då, vilket var väldigt länge sedan, på 70-80-talen, då var ju nu kommer mina föräldrar lyssna på det här och bli ledsna, men då var ju föräldrarna väldigt frånvarande. Och min generations föräldrar, vi vill ju liksom vara väldigt på ett annat sätt närvarande. Och det tror jag i grund och botten är bra. Men det finns också någonting som gör att hela livet, och kanske det är det du menar, hela livet liksom kretsar kring barnprojektet. Och det tycker jag, det blir tråkigt för alla inblandade till slut. För att det är för lång period där hela livet handlar om barn.
Ja.
Och man blir tråkig som människa, man blir en dålig vän, man blir... jag tror också att det kan leda till att man känner liksom aggression mot sina barn för att de gör att man får ett tråkigt liv.
Ja.
Och det tror inte jag är bra.
Nej.
Och jag vet inte själv hur man ska hitta balansen i det här. Men kanske är det du menar.
Ja. Nästa fråga.
Ja.
På tal om dåligt självförtroende, hur slutar man känna sig dålig på riktigt?
Jag vet faktiskt inte, Tone. Jag tycker det är vi pratade lite om det här i något annat avsnitt. Men när du försökte ge mig råd via med Jordan B. Petersons metod, jag har känt i efterhand att det inte har hjälpt mig alls. Att det inte har hjälpt mig alls med mitt dåliga självförtroende. Jag tycker att jag har försökt massa olika metoder. En metod är ju bara att sätta på sig en rustning och bara ignorera den rösten. Det tar ju inte bort den rösten. Men man bara liksom möter världen i sin rustning.
Mm.
Så här, rak i ryggen.
Mm.
Liksom stadigt handslag. Och det är ju en metod. En annan metod är Brené Brown. Att vara så helt sårbar, helt öppen. Liksom berätta exakt om sina känslor och möta världen på det sättet. Och bara möta den rädslan. Och det, jag tycker båda de metoderna funkar, fast på lite olika sätt.
Mm.
Ja, det är vad jag har att komma med. Vad tycker du? Du kanske inte känner något...
Alltså, what's so great about att känna sig dålig?
Nej,
nej, men det är väl ingen som
vill. Vadå, det är väl ingen som vill?
Jag tycker att det finns en stor typ... Jag tycker att det finns...
Men det, bara för att du tycker så här... Det, känslorna finns ju där. Nu har vi fått den här frågan. Nu får vi ta den på allvar.
Jo, och mitt svar är typ så. Varför ska man helt gå upp? Vet du hur många känslor och tankar jag har varje dag? Jag har mycket tvångstankar. Mm. Alltså, man kan inte gå in i varje... tankar och känslor som poppar upp i huvudet, för då gör man ingenting annat.
Så ditt svar är att bara... Alltså jag förstår inte ens ditt svar, att det är så... Tänk inte på det.
Okej.
Eller är det
så här är mitt svar. Oh, du är så jävla dålig, du är så jävla dålig. Det är min inre röst. Okej, jag är dålig.
Och sen? Vad gör du sen?
Ja, men nu måste jag gå och jobba, eller jag måste ringa Karin, eller jag har råkat slänga mitt pass till exempel. Jag måste ringa polisen och jag ska dricka den här koppen kaffe. Och bara, jag tror typ så här, varför ska man vara så upphängd på hur man känner inför sig själv?
Mm.
Alltså, eller du vet.
Så då, ditt råd är typ så, fastna inte den känslan, utan bara gör någonting istället.
Ja, eller du blir lite tänkt på det. Men också, jag vet inte om jag känner mig dålig på det sättet som alla ni verkar känna er så dåliga på. Men varför är det så intressant att göra någonting åt? Det finns ju en massa andra saker som är intressant att göra någonting åt.
Till exempel?
Typ, jag försöker skriva den här boken och jag har typ ett jättestort problem med det. Det borde jag verkligen tänka på. Eller typ, jag...
Det kan ju vara så att man känner att den här... Jag kan känna så själv i mitt skrivande att... Den här rösten, inre rösten som är förminskande av mig, den sätter ju hinder i vägen för att göra det skapandet som du pratar om. Det är ju jätteskönt för dig att du inte känner så alls, utan att du är helt fri.
Nej, jag känner inte så alls. Nej, men jag känner inte så. Nej. Alltså, jag gör inte... Nej.
Nej. Men det är i alla fall, tror jag, frågan. Och det är därför den känns relevant.
Okej, men då, så som du säger, man ska bara...
Jag tror man får pendla mellan de två metoder. Det är det enda. Jag har inget annat.
Okay.
Pendla mellan att vara så, sätta på dig rustningen, bara kanske det som du beskriver, bara göra det i alla fall.
Jag tänker inte så mycket på hur du känner inför dig själv.
Nej, tänk på något annat.
Ja.
Ja. Och det andra är att vara så jätte... Bara gå in i det. Och det är också spännande.
Jag tycker det finns för höga krav på att man ska må bra om den man är.
Ja, men det håller jag med
typ,
om.
Man ska ha så bra självförtroende, man ska ha så,
men det är
man ska
bra.
Vara så glad med sin kropp.
Ja,
och man ska...
Nej, men precis. Jag tror också att så här, inse... Men, okay.
Och typ kroppen är äcklig och alla människor är ganska dåliga.
Men kanske är då slutsatsen att inte ha som ideal att man ska må bra.
Exakt, det tror jag är mitt svar.
För det kommer ändå aldrig gå.
Nej.
Nej.
Och det är typ helt banalt att må bra.
Ja.
Eller det finns massa andra grejer som är...
Men, och då kan vi också ett svar vara typ så här, använd det.
Verkligen.
Eller hur?
Ja.
Det är mycket mer spännande.
Jag var på
än att försöka få bort det.
Biskops Arnes författarskola här veckan och pratade om att skriva i samtiden. Mm. Och då hade jag fått en fråga som var typ så, ja men vad tänker du om typ så äcklet i dina böcker? Och då var jag typ så, fan jag tänker inte ens på det. Det är bara så kroppen är typ. Mm. Mm. Kroppen är grotesk och typ det handlade typ om det. Mm. Så jag tror också det är vilket hur man ser. Livet är hemskt, kroppen är grotesk. Mm. Man är inte idealiserad. Mm. Man hade en dålig barndom. Mm. Folk var taskiga. Mm. Let's go.
Okej. Okay. I mean, use it.
Jag ska säga en annan sak. Mm. Men jag tycker bland också att kvinnor som grupp är för upphängd på sina svagheter.
Jag håller med om det.
Och jag förstår inte vad det är som är så intressant med en svaghet. Och om det inte verkligen är en intressant svaghet, typ till exempel, jag tycker att du har en intressant svaghet som är ditt humör.
Ja.
Det är verkligen intressant.
Okay.
För det är också produktivt. Alltså förstår du, det händer saker alltså, du vet, med ditt humör.
Hur är det med mitt humör? Vad är mitt humör?
Det är oförutsägbart. Och ibland i situationer har jag sett till exempel, men här kanske jag förstår att det känns som en svaghet för Karin.
Ja.
Intressant ju. Typ, det är svaghet för mig att jag är liksom så fucking oorganiserad. Mm. Det uppstår massa situationer hela tiden. Där.
Mm.
Intressant.
Ja, det är intressant.
Typ. Ja. Alltså, psykoanalysen är också typ så, ingenting är ett misstag, allting är bla bla.
Mm.
Okej, fan vad intressant. Det gör livet intressant.
Ja.
Men att man är, eller typ att jag känner mig typ så här, fan jag är inte alls nöjd. Men att man känner sig inte nöjd med sitt utseende och sitt självförtroende. Varför är det intressant?
Nej, men jag tycker att man kan ju också tänka på det som vi sa för alldeles nyss. Att så här, hur kan jag använda det här?
Men håller du med om att kvinnor är för upphängda på...
Jag håller med om att det kan bli en sån jargong bland kvinnor som grupp att man bygger en identifikation kring där man känner sig sårbar eller där man känner sig liten eller där man känner sig liksom misslyckad. Och det tror inte jag alltid är så bra. För att det leder ofta inte någon vart. Utan att försöka bygga liksom identifikation kring en kraft istället. Mm. Eller en väg
eller ett
ut.
Intresse.
Eller ett intresse. Det kan jag hålla med om.
Okej, okay, vad röstar ni på?
Ja, vad röstar du på?
Piratpartiet. Det hade ju inte varit konstigt. Nej, jag röstar på Vänsterpartiet.
Ja.
Jag röstade på FI en gång.
Ja.
Men det röstar jag aldrig får tillbaka.
Jag är oberoende journalist.
Så jag just säger det.
Inte.
Du röstar du ens?
Jag röstar, absolut.
Okay.
Jag tänker inte säga.
Okay. Är det okej att ligga med en moderat?
Ja, absolut. Det tycker jag självklart. Varför inte? Eller vadå att man ska hålla på sitt erotiska, hålla undan sitt erotiska kapital för att de har så mycket ekonomiska kapital för att försöka jämna ut? Eller varför inte? Jag fattar inte ens frågan.
Jag tycker typ inte det är okej.
Okej, jag tycker min gräns går... Jag skulle inte ligga med ens...
Men du har ju gått på handel, så jag vet att du har legat med 200 moderater.
Men jag skulle inte ligga med Sverigedemokrat.
Men fan, tror jag. Jag tror typ inte att jag har legat med någon som är höger.
Men okej, det kanske att också de har sagt.
De bara hej, jag är vänster.
Tjena,
men alltså, obs, det här har verkligen inte skyddat mig från idioter.
Nej, exakt.
Men i och för sig, du i mig då tillbaka till din svaghet med ditt humör. Det känns som att du kanske går igång på så mycket konflikt.
Ja, det gör jag.
Typ.
Det gör jag verkligen.
Och jag orkar liksom inte ens prata med någon. Jag är verkligen ingen sån samtalsaktivist. För jag har så svårt att prata med någon som är höger.
Ja. Men jag kan tycka att det är kul. Jag kan tycka att det är liksom, ja, men jag kan gå igång på det.
Alltså plus ibland så...
Kan du förstå... För frågan är ju så här, har du legat med en moderat?
Det är ju
liksom moraliskt
fel. Man skulle kunna
fel.
Tänka att det är typ så... Sex är ju inte någonting man ger bort. Det är ju en väldigt patriarkal syn på sex.
Ja.
Så därför är
du...
Därför
så
är
du
frågan,
vill avvisa frågan?
Jag avvisar frågan.
Ja.
Mm.
Okej. Okay.
Favoritkulturbråk?
Ja, men jag har faktiskt ett.
Okej, säg.
Nej, men det här är ett legendariskt gräl. Det här är i början på 90-talet.
Okej, shit!
Ja.
Throwback.
Ja, throwback. För då var det ju... Jan Stenbeck, mediemogulen, var väldigt stor i Sverige då.
Och det är typ han som gjorde TV3.
Ja, precis. Han liksom förde in kommersiell tv i Sverige och han byggde om hela Sverige, hela svenska medielandskapet. Och han startade också en tidskrift som heter Moderna Tider.
Mm.
Och där samlade han många liksom intellektuella. Göran Rosenberg till exempel jobbade där.
Och vem är Göran Rosenberg?
Göran Rosenberg som är en ledande svensk intellektuell. Han skriver på Expressen idag och har skrivit fantastiska böcker om en bok som jag verkligen vill rekommendera som heter Det förlorade landet, som handlar om hans relation till Israel och staten Israels historia. Fantastisk bok. Men han har skrivit många bra böcker. Men i alla fall, han var...
Har han skrivit någon dålig?
Det vet jag inte, läst alla hans böcker.
Okay. Men du vet att han har skrivit så många bra då?
Därför att jag har läst flera bra böcker av honom.
Är det ditt ex? Eller?
Nej, verkligen inte. Men han i alla fall jobbade på Moderna Tider som var en sån intellektuell tidskrift. Och Jan Stenbeck bjöd in massa intellektuella till middagar och såna där saker. Och då var det en sån middag. Och då var... hur var det nu? Göran Rosenberg var ju där. Carl-Henrik Wikmark, författaren, var där. Och om Jan Myrdal också var där. Och sen skrev i alla fall Jan Myrdal en sån jävla hård text om Göran Rosenberg. Att Göran Rosenberg var så... Det var ju det här, den jargongen som var på den här tiden. Att han var så kapitalets lakej. Att han struttade runt. Att han var köpt. Och,
eftermiddagen.
Alltså, eftermiddagen. Mm. Och då svarade Göran Rosenberg, och jag har läst om det nu för att jag håller på mycket med 90-talet nu, och då svarade Göran Rosenberg med en artikel i DN som jag verkligen vill rekommendera alla att googla upp och läsa, för den är så otroligt välformulerad, kan vara en av de roligaste saker som någonsin har skrivits i svensk media. Jag ska bara citera hur han avslutar. Och Jan Myrdal var ju en sån vänsterintellektuell, långt ut på vänsterkanten. Han var väldigt kritisk mot socialdemokratin, liksom hela det här liksom vänsteretablissemanget, och ja, var ju liksom en revolutionär tänkare och så vidare. Och han och Göran Rosenberg då svarar till honom och liksom tycker att han är så revolutionsromantiker, bla bla bla. I alla fall. Och så säger han att så här: i en annan tid hade det funnits ett mer adekvat svar på en sådan utmaning som han tycker att Jan Myrdal då har gett honom, än en artikel i Dagens Nyheter. Sekundanter i gryningen. Jag hade... Alltså att han skulle ha utmanat honom på duell i en annan tid. Och det här, lyssna på den här formuleringen. Jag hade siktat på magen, inte bara därför att den hos Myrdal är större än hjärtat.
Nej, men...
utan därför att sikta på Myrdals hjärta hade varit att skåda i mörker och skjuta i sten.
Jävlar vilken bra diss.
Det här är bra kulturbråk.
Ja, verkligen.
Så det är mitt favoritkulturbråk. Har du ett?
Jag har inget favoritkulturbråk. Okay. För jag följer inte dem.
Nej. Okej. Okay. Men varför det?
Jag vet inte.
Nej, men du läser inte tidningar.
Karin... Jag läser inte så mycket tidning, nej.
Nej, men det är bra. Jag tror att det är klokt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Efter pandemin är det som en global kollektiv letargi. Hur tar vi oss ur den som generation?
Ja, den kan du svara på.
Nej, girl, I don't know.
Nej, jag vet inte heller.
Nej, alltså hur är det sen pandemin, tänker du?
Jag tänker, en sak som har hänt liksom före och efter pandemin var ju att innan pandemin så var det ju...
Då before
var
det, the pandemic.
Då var det så, Fridays for Future, stora klimatdemonstrationer, det fanns en... Klimatfrågan var ju verkligen i centrum. Det kändes som att det fanns en växande kraft där. Ja, men jag var mycket liksom i Tyskland då. Det var liksom så mycket stark, kraftfull aktivism liksom både i mitten och liksom en mer radikal, mer åt det radikala hållet, eller mer i centrum och mer åt det radikala hållet. Och det uppfattade jag försvann helt med pandemin. Och någonting hände med pandemin att vi blev ju ännu mer liksom fastlåsta vid skärmen. Och att det leder till en otroligt stark, ännu starkare så passivisering och individualisering, uppfattar jag det. Och mindre organisering, mindre möten. Och det låser fast oss, tror jag. Och jag vet inte, jag har inget annat svar än att man måste bara ut, liksom. Ut från sin egen lilla jävla bubbla. Mm. På något sätt. Och det kan man, jag menar inte att man kan göra det genom sin telefon också, men det här går ju inte, att vi bara ska sitta var och en och köpa grejer på internet. Det leder ingenstans.
Nej.
Men jag vet inte riktigt hur. Jag kände som sagt att jag fick någon lite kraft när jag stod i de där i gubbängen med massa andra. Det kändes väldigt skönt. Då kände jag så här, det här vill jag göra mer.
Ja, jag har ju varit på väldigt mycket demonstrationer sen 7 oktober. Ja. Alltså för liksom eldupphör och fritt Palestina. Och, men det är ju så... Det är inte så Friday for Future vibes direkt. Det är ju så jävla...
Det är så mörkt.
Allt är ju så fruktansvärt.
Ja, det är det.
Typ, och det är också typ en sån splittring, tror jag, mellan de här demonstrationerna som är typ varje vecka.
Mm.
Ändå i typ alla Sveriges stora städer, i Köpenhamn och typ... till skillnad från typ vår regering då. Mm. Eller, så det är liksom
gapet är så enormt
gapet är så jävla enormt, så det är inte heller som att typ...
Nej, men för det var det som var grejen, tror jag, då. Att då fanns det så en jättestark klimatrörelse som ändå liksom jackade i. Det fanns ett gränssnitt mot en
nu
politisk...
Nu känns det bara som att man är så, hallå, typ logik. Så här, alla de här... Varför, eller du vet, det är så desperat och tungt liksom.
Ja. Men jag väntar nästan... på nästa generation, fast nej.
Men inte de också så konstiga nu för att de bara var inne, eller? Eller vad menar du?
Jo, de är jättehög, liksom väldigt konservativa, så du får vara generationen efter. Nej, jag vet faktiskt inte.
Ja, jag vet inte heller.
Nej, man får bara göra sitt. Jag tror man måste göra sitt.
Antirasistiska AV.
Ja.
Börja det lilla.
Mm.
Okej, okay, nu ska vi se här. Vilken bok är det sexigt att någon har läst?
Åh, gud, jag tänkte så mycket. Det här tycker jag var en så bra fråga. Och jag tycker också att det här kan vara en del i vår sommarserie, kanske.
Mm.
En bok som du själv, som du blir sexig av att ha läst.
Mm.
Men, och då tänkte jag så här, är det sexigt med att ha läst en bok som jag gillar? Det är ju ett.
Mm.
Så här, en kille som har läst Middlemarch. Det tycker jag.
Vilken är det?
Ja, men det är världens bästa roman.
Okej, okay, var jag inte läst den?
Nej.
Tycker du jag är osexig nu?
Ja, lite. Okay. Ja, det hade varit sexigare om du hade läst den.
Ja.
Mm, en kille som har typ åsikter om den, eller har läst den, eller tjej då. Liksom.
Okej, okay, är du bisexuell?
Nej, men eller är du pan? Det kan vara sexigt. Nej, jag är hetero, men det kan ju ändå vara sexigt med intelligens.
Okay.
I alla former. Alla.
Woke queen.
Woke queen Pettersson. Ja, så det är ett sätt. Men jag tycker också att det är sexigt med någon som har läst någonting som jag absolut inte alls känner till, som är helt nytt.
Mm.
Eller som har läst, jag kan också tycka att det är sexigt med någon som har läst typ teori.
Ja, det är ju coolt.
Det är coolt.
Ja.
Ja, som verkligen har gjort det, inte typ har läst om det, utan faktiskt har läst...
Inte läst idéhistorieboken om det.
Nej, inte läst,
utan läst själva boken.
Själva boken. Ja, det tycker nog jag.
Mm.
Vad tycker du?
Alltså det här är så hemskt, men jag tycker liksom inte det är... Alltså,
varför är det hemskt?
Nej, men för att jag bara känner, jag tycker inte det är så sexigt med...
Med böcker?
Nej,
nej.
Jag tycker inte det.
Nej, nej.
Alltså inte osexigt, men jag har verkligen
du
tänkt
går inte
på frågan.
På...
Nej.
Nej,
alltså det finns
inget
plus,
inget minus.
Inget plus, det finns
neutral.
Ingenting du har läst som jag skulle kunna vara så, wow. Fan vad sexigt slash osexigt.
Mm.
Dock så vill jag verkligen läsa Don Quixote i sommar.
Okej.
Okay. Ja, så kanske om du har läst Don Quixote.
Ja. Ja, den har jag inte läst. Men tycker du det är sexigt att typ ha sett en speciell film eller lyssnat på ett band? Alltså finns det någon kulturupplevelse?
Nej.
Nej. Okej, okay, vad tycker du är?
Jag älskar sexigt, folk som gör saker.
Ja.
Det är nog, och för mig att läsa är inte riktigt att göra något.
Mm, okej. Okay.
Så jag typ älskar om du kanske har byggt något, det tycker jag är så jävla sexigt.
Mm.
Eller till exempel om du har
ja,
jag tycker det är säkert när man bygger grejer.
Mm. Okej. Okay. Mm. Ja,
ta initiativ. Alltså ja. Det är en läsning för mig, det är typ så, det är så man bara hemma och typ läser en bok.
Ja, fast jag tycker inte, ja, det beror, fast det tycker jag beror på vad man läser. Om man läser, om man anstränger sig, om du är på typ en resa där du liksom utforskar ett område eller liksom gräver tillbaka enligt alltså, en här, viss idéströmning. Jag måste veta mer om detta.
Jag tycker det är
supersexigt.
Okay, jag tycker det är jätteintressant och jag uppmuntrar det och jag vill gärna prata om det. Och det är typ så här, men just om det är just ordet sexigt.
Mm, nej, men det är
okay. Kommer liksom inte,
ja, men det är väldigt individuellt.
Get me hard.
Nej.
Vilken typ av apokalyps hoppas ni på?
Vill du börja?
Men vad är apokalyps? Är det liksom att allting bara försvinner?
Ja, någon typ av undergång.
Ah, hur undergången ska gå till?
Ja.
Jag hoppas på... Det hade varit så jävla dramatic med melankolia.
Mm.
Alltså som Lars von Triers film.
Ja.
Att man är så här, jag vet, kometen kommer komma den här dagen, den här tiden. Alla vet det, typ. Man får bara förbereda sig för döden. Och sen så typ i slutet av den filmen så sitter de ju i tält och bara ser liksom kometen komma. Jag får fortfarande ångest bara när jag pratar om det. Mm. Men det, för det var min som stod när jag var barn, hade jag väldigt mycket ångest över just det med kometen.
Okay.
Så att jag tror att bara för att omfamna min rädsla så styr jag en komet. Alltså så att hela jorden bara sprängs. Ingenting finns kvar.
Ja. Nej, men jag tror jag är inne lite på samma, för att jag tycker att det som är, hade varit bra av olika dåliga alternativ. Jag tycker det är fruktansvärt med den här klimatkatastrofen nu, därför den kommer ju bara verkligen ta fram människans sämsta sidor. Mm. Det kommer bli en ohygglig period av själviskhet, låsa in sig, bygga murar ännu mer, rädda sitt eget skinn, inte hjälpa andra, vem ska få vattnet, vem ska få resurserna, det kommer ju bli liksom fruktansvärt, så ser jag det framför mig, och det kommer bli den minst solidariska perioden då i mänsklighetens historia, och det är ju fruktansvärt.
Mm.
Så på något sätt, någon typ av yttre hot, du säger en komet, och jag tänkte på det här samtalet som vi hade om free body problem med en gemensam, att mänskligheten får möta någonting gemensamt, en flotta från yttre rymden som kommer, och så liksom kommer man samman ändå i den sista stunden, så är man ändå tillsammans.
Jag tror att du tror för mycket om mänskligheten.
Jag vet
då.
För du sa ju då att du direkt skulle bli
exakt, jag skulle ju bli utomjording Gary. Nej, jag hade också tyckt det var fett om det var typ så här. Efter, nu när den här pandemin hände, så vet jag att jag liksom hörde någon intervju med en läkare som var så, ja, men nu har vi klivit in i så här pandemins århundrade. Pandemiernas århundrade. Ja. Så det hade också varit fett om det var typ så här en pandemi, fast liksom en skitallvarlig pandemi.
Ja, så att, inte en som drabbar barnen värst. Det är min mardröm. Det är inte du det om. Men.
Nej, men alla ska ju dö. Det är ju en apokalyps.
Ja.
Varför då barnen värst?
Nej, men att det skulle kunna vara en sån pandemi. Det skulle kunna vara en pandemi som typ...
Men typ en sjukdom extra, där ingen vet vad det... Typ så här, helst bara, vad fan man är död? Typ. Och så bara...
Ja. Ah, okay.
Och så vet man inte vad det är, och så är det som ett mysterium som jorden ägnar sig åt, och sen dör alla. Eller om det allt svämmar över så att vi blir liksom en vattenburen planet som vi ändå kan hålla going typ 200
Waterworld.
År. Ja, och sen så dränks alla.
Nej, men för min mardröm är den en sån pandemi där alla barn dör. Och så är det liksom bara gamla kvar.
Som i den där I am a man. Där han ska hämta den gravida kvinnan.
Och så
plot twist, så är den gravida kvinnan jag.
Och alla bara, oh nej, det blev Tone, hon gillar inte ens
hon vill
barn.
Inte ens curla
hon vill inte
sitt
ens
barn.
Ha barn. Hon kommer inte ens kunna ta hand om det. Det kommer inte överleva.
Jag kommer att bli så jävla bra mamma, tror jag.
Det kommer du vara.
Ja, okej. Okay. Ska vi ta en sista fråga?
Vi tar en sista fråga.
Vi tar två sista frågor.
Ah, okay.
För en är till dig och en är till mig.
Mm.
Vi tar en till mig först.
Mm.
Hur existerar man med stora bröst? Känner att min kropp är vulgär.
Ah.
Jag förstår verkligen vad den här personen menar. För att stora bröst är så... Alltså, när man har stora bröst så you lead in the world with the tits. Mm. Alltså, de kommer alltid först.
Yeah.
Om man inte har jättestor mage, yeah, vilket man ju kan ha.
Yeah.
Men om man bara liksom har bara enorma bröst som bara... Jag känner så himla ofta att det är som två stycken ögon som bara ut och kollar i vägen och typ, mm, det är egentligen där, yeah, alla kollar.
Yeah.
Och jag tycker att det är så frustrerande.
Jag förstår det.
Jag önskar verkligen... Jag har varit väldigt mycket inne på typ så här, ska man försöka typ mer, du vet, linda, ja, brösten.
Mm, jag förstår det.
Eller göra liksom en bröstförminskning. Mm. Jag tror också jag
kanske om du gick in som cap.
Ja, eller någon slags cap, men ja, jag tror också ofta jag gillar ju också att klä mig liksom lite i stora kläder.
Ja.
Men då ofta är det ju att brösten bara tittar ut.
Mm. Alltså så då stora, du menar
typ en stor tröja. Nej, alltså jag, i stora kläder och tajta,
nej,
kläder.
Nej, men jag har inte sett det. Jag tycker du inte brukar ha så...
Ja, men typ att jag kanske har någon stor college-tröja, ah, ja, eller en stor, mm, t-shirt. Men, mm, nej, du har rätt. Det ser aldrig särskilt stort ut för att brösten är där, mm, och tittar fram.
Mm. Så vad är ditt svar?
Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag vill bara säga att jag hör dig.
Ja. Nej, men jag tänkte på det.
Och som att man hela tiden är typ så här... Alltså, för att man ska på sig någonting så ska det, och så är det urringat och så, ja, folk så, folk är också helt sinnessjuka med bröst.
Mm.
Alltså folk, vem som helst kan vara helt så typ.
Ja, det är jättekonstigt.
Det är så himla konstigt.
Jag tror mitt närmaste är när jag har varit gravid då, två, ja, gånger, för då, ja, blir ju dels så blir brösten större, men, ja, framförallt är det ju också magen då, och,
ja,
att alla, nej, men den här, och det, jag tyckte det var så avhumaniserande att bli, att aldrig någon mötte blicken.
Nej, men de gör inte det.
Det är aldrig liksom, jag är här, liksom, hallå, typ, jag är här. Nej, men nej, utan, men, det var bara här nere. Och jag tyckte det var helt vidrigt.
Men jag tycker på ett sätt är det konstigt, för man tänker på typ hela så penis av undan, mm, och sådär.
Mm.
Så typ, alltså, hade Freud haft ett par bröst så hade typ hela psykoanalysen sett helt annorlunda,
absolut,
ut.
Absolut.
För att det man märker är att folk har enormt behov av att amma.
Ja.
Det är så jag läser,
okay,
det. Alltså det enda folk är, de vill amma.
Ja.
Och man är så, men jag kan inte amma dig.
Nej.
Förstår du?
Jag hade så himla gärna velat, jag kanske måste testa det någon gång.
Mm.
Kanske ha en sån.
Ja, men gör
typ
det.
En breastsuit.
Ja, men jag,
finns det? Det måste ju finnas.
Det är klart det finns.
Ja, det hade varit jäkligt spännande.
Ja.
För jag har aldrig... För jag, enda gången jag haft stora bröst är när jag varit gravid. Och,
ja,
då har jag ju också haft en stor mage.
Ja.
Men det hade varit väldigt, väldigt intressant.
Nej, men för att jag känner, tidigt så fick jag en kropp som, mm, är liksom väldigt lätt att sexualisera.
Ja.
Eller som är typ så.
Ja.
Man är lång, man har en rumpa, man har bröst.
Mm.
Och det här, det har verkligen... Den har förekommit mig var jag än kommer.
Ja. Men då, jag vet inte, tillbaka till det. Du också använder ju det.
Alltså, det är sjukt att jag tycker inte att jag gör det. Utan
jo,
det är
gör du.
Att, hur då?
Nej, men jag tänker bibs i dagarna är ju...
Jaha, jaja, alltså jag skriver, alltså du menar, jag tror du menar att jag fixade jobb genom att ha bröst och sånt. Jag bara, okej.
Okay. Nej, jag menar att det är en erfarenhet som är
verkligen,
väldigt
verkligen
spännande i ditt skrivande som,
ja,
du använder,
ja,
dig av. Bara tillbaka till den här diskussionen vi hade förut. Vad gör man med grejer som
man
är jobbiga?
Vad gör man med den jobbiga skiten?
Ja. Ja, man gör något intressant av det.
Men jag har också tänkt så här mycket på senaste tiden. Eller jag pratade med Mauricio om det här. Och han, mm, min kille, och han var helt chockad. För att jag blev ju så jävla slutshamed när jag gick i högstadiet.
Ja.
Av lärarkåren.
Ja, det var, alltså, för fan.
Alltså, vet att vi,
ja, jag
hade,
blir inte förvånad, men det är ändå så jävla grovt.
Vet att vi hade extra insatta möten,
mm,
om min klädsel.
Mm.
För att det var typ att jag var så provokativ. För att jag hade typ linne på mig. Och att elever och manliga lärare kunde inte koncentrera sig.
Hade jag
sig
haft på mig de kläderna så hade ingen,
alltså,
reagerat.
I don't know,
nej,
kanske. Men jag klädde
inte
mig också slampigt. Liksom. Men jag var ju tonåring.
Jo, men det var ju kroppen under kläderna.
Ja, ja, exakt. Ah. Mm. Och jag vet att jag blev så sjukt tafsad på. Och du,
mm,
vet, det var helt, nu när man tänker på tillbaka så var det verkligen så, ja, men det är ju typ sexuella övergrepp. Men,
ja,
då var det ju bara så.
Ja.
Han tafsade på mig typ, eller du vet.
Gud, jag kom på att jag blev tafsad på nu i helgen.
Va?
Var? Nej, men gud, det här är bara helt glömt bort.
Av vem?
Av en full man.
Skämtar du?
Nej.
Alltså, jag har inte blivit tafsad på, för det var ju fram tills att jag var typ 26,
ja,
så var det verkligen så. Ett,
det kanske
stående...
vi måste klippa bort.
Nej, det är så intressant.
Ja.
Det var ett sånt stående inslag i vardagen. Men vadå, berättade du om vad som hände?
Nej.
Jo, snälla.
Ja, nej, men det var bara, jag var på en bar med några kompisar. Det var massa jättefulla människor där. Liksom alldeles för, de var alldeles för fulla alldeles för tidigt. Och sen var det någon som
tog
mig på röven.
Ja, men
Ja.
Vad sa du något?
Nej, liksom... jag sa, och då jag kände direkt att men det var så, det var som en sån, du vet, sån vardaglig.
Man har varit med om, nej, det så många gånger.
Jag tänkte inte på det egentligen först typ senare, så bara men gud att det där hände, och att jag också så konstigt att jag inte reagerade, och att jag typ inte heller nu tycker att.
Nej, men jag tycker att det är helt
fint. Ja, men det är helt, jag förstår det på ett plan, men jag kände liksom inte,
nej,
i kroppen.
Nej, det är ju det, man känner väl kanske inte det i kroppen.
Utan det var bara så här, okej, gud vad jobbigt att de ska vara så fulla, du vet så här, ja, vi går någon annanstans. Ja. Du vet den känslan.
Aha. Oh my god. Nej, men, nej, men för då blev jag alltid så mycket tafsat på, och det var så grovt tafs. Ja. Alltså, typ så, ja, någon så höll så fast mig. Och då den annan killen så drog ner tröjan och tog en på brösten.
Ja.
Och då var det, jag var alltid mycket slagsmål när jag gick i högstadiet. Mm. Och det här var också ett problem då, att jag var i så mycket slagsmål. Och det var så här, du kan, men jag så var jag så här, ja, men de tafsar på mig, det är därför jag är i slagsmål. Ja, men då måste du gå och säga till en vuxen.
Ja.
Och sen så en gång, Karin, gick jag och sa till en vuxen. Mm. Och då tittade de på mig och sa, men se hur du ser ut.
Nej.
Jo.
En kvinna?
En kvinnlig lärare.
Nej.
Jo.
Fy fan.
Och typ, det är nu när jag liksom är 36, nej, som jag bara, kan du förstå?
Nej.
Och typ sån inlärd hjälplöshet,
ja,
heter ju det, eller du vet.
Vad lär man sig av det?
Nej, men vad fan lär man sig av det?
Nej, men bara lär sig att bara tugga på.
Ja, men då är det också att kroppen är ett sånt stort problem.
Ja, jättestort problem. Och bara det... något att skämmas över.
Ja, eller och typ så framförallt
att det är typ hur kan du se ut så här?
Att det är en konflikt.
Ja, såklart.
Yta. Eller liksom kroppen är bara typ sån plats för konflikt och bråk och liksom.
Ja. Skam.
Ja, och så tror jag att jag fortfarande så mycket.
Ja. Men du vet, för jag tänker att jag var så, hade en sån, jag höll på mycket med friidrott, och jag hade en väldigt liksom utvecklade sent, har väldigt små bröst liksom, har ganska så pojkkropp hade den, och det var ju en skam. Jag ska,
nej,
men
jag fattar, ja, såklart.
Och det var ju, men det är väldigt speciellt, jag vet inte. Ja, det är ju så klassiskt att det finns inget sätt att liksom vara neutral inför liksom patriarkatets, nej, blick. Det går liksom inte.
Nej, men, okay,
men det är ju väldigt olika upplevelser. För att min upplevelse var ju att vara osynlig.
Ja.
Och att vara liksom, ja, ett icke-sexuellt liksom varelse. Och det är ju, jag vet inte vad som är.
Nej, men både är ju att man är helt avhumaniserad.
Ja, det är det.
Ja, men, och då tillbaka till, kanske då att man känner sig dålig, eller whatever. Alltså det är ju så mycket man kan känna sig dålig över, eller ha dåligt självförtroende över, att om man ska gå in i det så har man ju inte tid att göra något annat.
Nej, så det är det som är. Det blir ju ändå, nej, Jordan av alltihopa. Skärp dig bara.
Nej,
nej, det är det verkligen,
nej,
inte.
Nej, alltså vet du vad?
Verkligen,
jag känner också, ibland kanske när folk har dåligt självförtroende. Jag vill inte att någon ska ha det.
Så du vill inte tänka på det?
Nej, exakt.
Nej, jag vill bara slå bort det. Jag tror att du verkligen är så.
Ja, jag är så.
Ja, och då är du bara, nej, men jag tittar på en annan grej här,
ja,
borta.
Men,
nu.
Ja, för det är ju som att jag kan inte, du vet, men ja.
För mycket att bära.
Exakt, det är för mycket att bära. Okej, och så sista frågan till dig då.
Mm. Jaha.
Vad gör man om man är kär i någon annan än sin partner?
Om man verkligen, verkligen är kär i någon annan än sin partner, då måste man lämna sin partner. Tycker jag.
Okej.
Ja, det tycker jag. För jag tror, det är inte, jag tycker
även att... Även om man är liksom gift och sådär?
Ja, om man, sen kan det ju finnas ekonomiska omständigheter, att man verkligen, verkligen inte kan, eller att man lever under hot, eller att det finns liksom, att det kan vara farligt, då får man ju, då kan ju inte jag sitta här och sitta och mästra liksom. Men om man har möjligheten, för jag tycker också det är någonting att leva med någon, och att liksom man är kär i en annan. Det är ju också en våldsam handling, en elak handling mot den man lever med.
Mm.
Det är ju att inte ge den människan en...
Men säger man inte bara sådär för att inte ha dåligt samvete när man gör slut?
Nej, jag tycker inte det.
Men om man är kär i någon liten, men typ om man är ihop länge, blir man inte lite kär, alltså hoppas det här är bara vad jag har, jag har liksom inte varit ihop med någon så länge, men om man är ihop med någon väldigt, väldigt, väldigt länge, typ 10-15 år, blir man inte då mer småförälskad lite här och var?
Jo, fast det var inte frågan.
Nej, okay.
Jo, det tror jag. Jag tror man blir förälskad hela tiden. I liksom, och att det är ju någonting väldigt positivt och bla bla bla. Liksom. Att det är någonting att bejaka, att bli liksom förälskad i olika människor. På det. Ja, att det är en energi och att det kan ge jättemycket. Men om du verkligen blir kär i någon annan och det håller i sig, Ja, vad tycker du? Håller du inte med?
Jo. Mm. Men jag vet inte, det är så himla svårt för mig att bli kär, så jag har jättesvårt att relatera till den frågan.
Ja. För att jag tycker nog,
men det är klart att man inte ska vara ihop med någon om man är kär i någon annan. Fast tänk så är man kär i två.
Ja, det är ett alternativ är att öppna sin relation.
Ja.
Det kan man ju fundera på om man skulle kunna göra. Att du kan, men då tycker jag, då är det den frågan
tillbaka
som vi har pratat om tidigare med sanning.
Ja.
Och det är ju också absolut ett alternativ kanske. Men jag tycker ändå, kärlek är ju, det är ju någonting fantastiskt, det är någonting vackert, det är någonting, det är inte ett brott.
Nej, det är sant, det är inget
det är
brott.
Inte, man begår inget fel.
Nej.
Det är jobbigt liksom. Men det är inte att begå ett brott, att bli kär i någon annan.
Med dessa visa ord stänger vi frågelådan för den här gången.
Mm.
Har du blivit klokare?
Jag tycker jag fick lära mig lite om dig ändå.
Okej, ja. Fan vad nice.
Mm. Mm. Vad tycker du?
Jag ångrar allt jag sa om dåligt självförtroende. Det är jättehemskt att dåligt självförtroende och ingen borde ha det. Och har du det så borde du gå i terapi.
Okej.
Eller vad ska man säga? Vad är svaret på den frågan?
Nej, men det är kul att du är så rädd. Du vill liksom inte ta i det med tång.
Okej, så här. Om man har dåligt självförtroende, så ska du inte ha det, för du är jätteduktig och mycket, alltså, men, eller vad är svaret?
Nej.
Jag känner mig helt ill-equipped.
Ja, men säg det då, istället för att du ska låtsas att du ska vara så här. Det är töntigt att ha dåligt självförtroende.
Det var väl inte det jag
gör
sa.
Någonting.
Det var väl inte det jag sa.
Nej.
Så här tycker jag, har du dåligt självförtroende, fundera på om det finns någon anledning att du har det.
Okej, perfekt.
Och sen förändra den anledningen. Men om det inte finns någon anledning till att du har det,
ja,
då kanske du borde arbeta med dig själv.
Okej.
Okay. Ja. Vad är svaret?
Nej, jag tyckte jag gav två bra svar.
Ditt svar var typ så här, känn att du måste, skitsamma, hej då. Vi ses nästa.
Jag vill bara säga att det var jättebra frågor.
Ja, men jag med.
Det var
tusen
jättebra.
Tack.
Och några, alltså, och jag vill inte gå igenom alla.
Nej, men jag vill inte heller typ att alla tjejer ska vara så här, Tony är så här dålig feminist för att hon inte tycker att man ska ha dåligt självförtroende.
Säg inte sådana ofeministiska saker då.
Men så feminism är att man har empati för dåligt självförtroende.
Ja, jag tycker det är en del. Jag tycker absolut att det är en del i liksom solidaritet
okej.
Med andra kvinnor.
Men jag fattar att du har jättedålig självförtroende, Karin. Jag hade också haft det om jag var du.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.